Tackar vi dig. Herre, vi vill vara i din närvaro den här dagen, Herre. Vi vill höra din röst. Så jag ber att du låter din röst få höras nu. När vi ska lyssna till ditt ord. Herre, låt det som är av mig få falla platt till marken. Och låt din klara, ljuva stämma få höras i var och ens liv, var och ens hjärta. Du vet väl vad var och en behöver, Herre. Tack för att vi får komma till dig som vi är. In i din närvaro, Herre. Den här söndagen. Amen. Så, Peter Delander heter jag. Ifall det är någon som inte vet det, är mig i församlingsledningen här i kyrkan. Tänkte berätta en liten kort sak som jag upplevde när jag gjorde min militärtjänstgöring. Jag hade ju någon slags inbildning om att jag var väldigt duktig på det här med att skjuta med gevär. Jag hade lekt mycket sånt när man var liten och sköt pilbåge och liksom såna här låtsas paintball och sånt där. Och jag var duktig, jag visste det. Jag brukade liksom ofta vinna de tävlingarna när vi gjorde det så att säga med andra. Och så kommer jag till lumpen och så får jag en AK-4 i min hand. Och så lägger vi oss ner och så inser jag plötsligt att jag hela livet har liksom skjutit med fel öga. Att när man ska skjuta så här och man ska hålla så här ett gevär så ska man titta med höger öga. Men jag hade alltid blundat med höger öga och tittat med vänster. Och det funkar ju när man skjuter på låtsas och inte har ett riktigt sikte eller någon så här. Och så låg jag där och insåg man började på liggande ner och skulle skjuta en gevär. Sen efter man har klarat de skjutövningarna så kom man upp och sitter på knä och efter klarat dem skulle man stå. Men jag såg liksom hur hela plutonen bara klarade av sina skjutningar, ställer sig upp på knä, klarar av det, kommer upp och stå och jag får fortsätta ligga på marken och skjuta och kommer aldrig förbi den första nivån. En liksom jobb, på något sätt kände jag att det här var jobbigt för jag trodde jag var bra på någonting men jag var jättedålig. Samma sak så, 2 år senare så gick jag en bibelskola. Och av någon outgrundlig anledning så valde jag att gå bibel med dansinriktning. Det är kanske vissa som inte visste detta, men jag tyckte dansa är roligt. Och det vore kul om jag kunde få lära mig att göra det till Guds ära. Och så gick jag där i en dansklass med 8 stycken tjejer som har dansat sedan barnsben. Och det var en riktig övning i ödmjukhet och det var tufft. Alltså jag brukar ju kunna liksom klara det mesta jag gör och så här. Men så flera gånger jag kom hem efter de här danslektionerna och gick hem till mitt stackars studentrum och grät. För att det var så tufft, att de var så mycket bättre och jag kände mig så usel och stel. Det här med att hamna på rätt plats och göra det man känner liksom att det här är det som på något sätt jag borde göra. Det är viktigt. Och när jag då var en gång ungdomsledare i Mälarekyrkan, min gamla församling, så kom jag ihåg en så här tillfälle när jag satt vid ett fikabord i kaféet som vi hade. Och så satt jag och pratade med någon av ungdomarna som kom utifrån stan där. Och så satt jag med dem och så satt jag och pratade och började berätta om Jesus. Och då fylldes jag av en sån här känsla. Jag vet inte om ni har upplevt det någon känsla av att det är det här jag är skapad till. Alltså, det här är precis det jag ska göra. Jag vet inte om du upplevt det någon gång i ditt liv att du är precis på rätt plats i rätt stund där du får känna att det här är ju det. Det måste vara därför jag är skapt. Den känslan hade jag där. Jag upplevde vid tillfällen i livet så här ibland. Situationer som dyker upp. Man ser att nu är jag precis på rätt plats. I rätt stund. Wow. Det är en underbar upplevelse. Tusen tack. Du kanske är barnmorska. Jag tänker det är så många som väljer. Man väljer, vad väljer du yrke för? En barnmorska. Jag tänker mig att en barnmorska som ser den här tillfället när föräldrarna, lyckliga föräldrar tar emot och de får lämna över barnet till de här föräldrarna. Jag kan tänka mig det tillfället när man känner att ja, det är värt allting. Det är det här. Det är därför jag ska göra det. Det är därför som jag är till. Eller du som är lärare som plötsligt så kämpar med en jobbig klass, men så ser du den här stackars eleven då som kämpar med sin matematik. Och plötsligt så får du vara där och säga de här förlösande orden som gör att de förstår och kan lösa den här andra gradsekvationen. Och så går det upp ett ljus för den här eleven och ser att det var inte så svårt. Och ser plötsligt, det här var meningen. Det är det här jag är till för. Eller du som är busschaufför och plötsligt ger ett leende på morgonen och så får du ett SM eller får du en lapp av en passagerare som säger att du gjorde min dag. Jag har inte fått ett leende av någon annan tidigare. Min svägerska skrev en sån lapp till en busschaufför häromdagen. För att hon hade flyttat till Stockholm, 3 månader bott här och aldrig fått ett leende eller en hälsning ordentligt från när hon kliver på bussen. Och så. Men var det en busschaufför som såg henne. Och det var så mycket, så värt så mycket. Du kanske har andra tillfällen i ditt liv du känner att det är det där. Det är då som jag verkligen kommer till skott och det här, det finns en plats för mig. Du är kallad av Gud. Du är kallad av Gud. Alla har en plan. Det finns en plan för ditt liv. Gud har en plats för dig, en funktion för dig. Någonting där du kan få känna att det är det här jag är skapt för. Det är det här som Herren har tänkt för mig. Och omständigheterna kanske idag inte ser så ljusa ut. Du vet inte riktigt, du tycker det finns mycket begränsningar i ditt liv. Men Jesus säger, när han kallar lärjungarna, i Matteus 4:19, så kallar han sina första lärjungar. Och så säger de, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Kom och följ mig. Och det någonstans är den första kallelsen. När du tänker, jag vet inte vad det är för uppgift som gäller för mig. Jag vet inte vad det finns som syfte. Men Herrens första kallelse till dig, det är kom. Kom till honom, följ mig. När det sker, då kan allt hända i ditt liv. När du kommer till honom, följer honom. Det handlar om en relation. Han har kallat oss till en relation med honom. Och jag upplevt det så många gånger att när livet bara går i cirklar och det är tufft och det är jobbigt och det är mycket med barnen och det är mycket med jobbet och det är mycket med kyrkan och det är mycket med allt. Men när Herren då säger de här viskande orden, kom och jag får söka honom och får se att allting blir plötsligt mycket ljusare. Jag kan se att det finns en tanke. Jag kan se att det finns ett ljus i det här som ser just jobbigt och mörkt ut just nu. Men det är så lätt många gånger. Jag tror att det är, om du känner dig otillräcklig, alltså du har inte så mycket att ge. Du kanske inte vet vad är din plats i allt det här. Då är det så lätt att börja inte lyssna på det där kommet. Och tänka, men vad ska jag ge? Vad har jag att komma med när jag ska komma till dig, Gud? När Jesus kallade Petrus, i Lukas evangeliet så står det lite annorlunda. Det står i Matteus och i Markus att de lämnade genast näten och följde Jesus. Men i Lukas så får man reda lite på omständigheterna runt omkring. Att det var inte bara så att Jesus plötsligt kom från ingenstans och de hade ingen aning vem han var och följde med. Utan då var det så att Jesus kom till det här fiskelaget, Petrus och Johannes i Lukas kapitel 4 kanske, ja, strunt i det. Då kommer de till det fiskelaget och så ser han att de har en båt där. Så han ställer sig i Petrus och Andreas båt och predikar, undervisar folket. Och efter den här predikan, för de har inte fått fisk på hela natten, så säger han, ro ut en bit och kasta ut nätet igen på den, säger han. Och då säger de, men Herre, vi har fiskat hela natten och inte fått någon fisk. Men eftersom du säger det så ska vi göra det. Och så går han ut och slänger ut det här fisknätet. Och så fullt av fisk. Och de blir helt och Petrus reagerar då genom att han blir helt Herre, gå ifrån mig, säger han. Gå ifrån mig, till jag är en syndare. Och jag vet inte, du kanske sitter här idag och känner dig att du har ingenting att ge. Och du har misslyckats om och om igen. Du kanske känner som Petrus, gå Herre. Gå ifrån mig, jag är en syndare. Så när han säger det, kom till dig, när han manar ditt hjärta, då tar du hellre avstånd. Men vet du, då säger Jesus, kom, jag ska göra dig till människofiskare. Och om du lämnar ditt nät bakom dig och följer honom, då kommer han föra in dig i det här som är precis det som du är skapad till att göra. Det du är skapad till att vara. Det kanske inte ändrar vilket arbete du jobbar på. Det kanske inte ändrar den plats du kommer bo på. Men det kommer kunna ändra inställningen. Du kommer kunna se att de här vardagsundrarna, när Gud får använda dig mitt i vardagen, får bli så fantastiska. Du är kallad av Gud. Jag vet inte om ni har sett filmen Sagan om ringen. Jag har växt upp med boken Sagan om ringen av J.R. Tolkien. Filmen där, så är det en Frodo, en liten hob, halv så här lång stor människa som får en väldigt viktig uppgift. Men så hamnar han i en sån här situation där han bara får, jag har inget att ge, hur ska jag kunna göra? Tänk om jag hade sluppit det här. Tänk om jag hade kunnat fötts i en annan tid, säger han. Han pratar med Gandalf då, som är den här erfarne vise mannen. Tänk om jag hade kunnat fötts i en annan tid och fått en annan uppgift. Eller, nu sitter vi här i en grotta långt i mörker och det är elände, det är mycket ondska runt omkring och det är svårigheter. Och jag har önskat att jag kunde ha varit någon annan. Varför ska jag göra det här? Och då säger den här vise mannen Gandalf till honom att that is not for you to decide. Alltså, det är inte upp till dig att bestämma vilken omständighet du har hamnat i, vilken familj du har råkat födas i, eller liksom vilket sammanhang, vilket land du råkat bo i. Det är inte upp till dig att bestämma. Och så säger han, but you just have to decide what to do with the time that has been given to you. Du behöver bara bestämma vad du ska göra med den tid som har getts dig. Du har placerats i sammanhang på något sätt. Det finns en plan och en tanke, en gudomlig plan med det. Inte allt hemskt som har hänt dig. Det är inte så att Gud har velat att allt jobbigt som du har gått igenom ska ske. Men det finns en tanke med att du är där du är idag. Du kan bestämma vad du ska göra med den. Du kan bestämma om du säger ditt ja, om du släpper ditt nät och följer Herren med det. Frågan är om vi lyssnar. I första Samuelsboken 3, vers 1-10 kan vi läsa om Samuel, den här unge grabben som växer upp i templet. Och han börjar lära sig att höra Guds röst. Han får umgås med Eli, prästen där, och växa upp där i det sammanhanget. Och så plötsligt en dag, det står också att profetsyner, står det, var väldigt ovanliga på den tiden. Profetsyner var väldigt ovanliga på den tiden. Och Herrens röst hördes inte så ofta. Men så står det att en natt så vaknar Samuel, den här lille pojken, av att höra någon som ropar på honom. Samuel! Samuel! Och han tänker ju att det är prästen Eli. Så han går in till prästen Eli och säger, Herre, du ville någonting. Vad var det du ville? Nej, det var inte jag, säger han. Gå och lägg dig igen, jag sa ingenting. Och han lägger sig och somnar om. Plötsligt vaknar han igen. Någon ropar, Samuel, Samuel. Han går tillbaka till prästen Eli. Du ropade på mig, Herre. Nej, jag har inte ropat på dig, gå och lägg dig igen. Och tredje gång kommer han tillbaka. Han hör rösten, Samuel, Samuel. Han säger till prästen Eli, du ropar på mig. Och då förstår prästen här att det här var inte, det är Gud som talar. Och då säger han, nästa gång hör du rösten igen, så ska du säga, tala Herre, din tjänare hör, för det är Gud som talar till dig. Och den här unge pojken går tillbaka och får höra Guds röst igen. Och säger, tala Herre, din tjänare hör. Och där börjar hans vandring med att lära känna Gud. Höra hans röst. Börja komma in i den plan och den tanke som Gud hade för hans liv. Kanske du kan få höra den rösten idag. När Herren manar dig till följa honom. Han säger, kom till dig. Han säger att följ mig. Vad kan det innebära i ditt liv? Hör vi hans röst eller är vi så fördunklade av allt andra? Kanske du under förbönstunden vi ska ha senare vill komma och ta del av någon som ber tillsammans med dig, för dig. Kanske en förbönssituation kan få vara tillfälle när någon kan få vara en Eli för dig. Och säga, de här tankarna som du brottas med, det är kanske Gud som vill säga någonting med det här. Det kanske är Gud som har någonting för dig just nu. Vad är vi kallade till då? Vi kallade att följa honom. Ja, när vi var nere i Burkina Faso så slogs jag just av det här med att vad vi som församling är kallade till att göra. Vi är kallade, och vi är kallade att återupprätta denna värld. Upprätta skapelsen, upprätta människor. Och när vi ser vad de gör där nere, och vad vi tillsammans som församling får vara med och göra genom det stöd som vi gör, genom det vi stöder, vi samlar in offer här, när vi jobbar, sliter på second hand för att människor ska kunna få de här varorna på ett bra pris, och för att vi ska kunna ha möjlighet att skicka ut mer pengar genom de individuella insatser som görs, genom det du och jag gör på olika sätt, så gör det en så stor skillnad för människor. Vi är med och upprättar den här skapelsen, upprättar människor. Och i första Mosebok 2:15, vi kan läsa där nu, så första Mosebok 2:15, som handlar om vår jord egentligen. Och det här ska jag säga, det är ett område som jag personligen har försummat många gånger i mitt liv. Och jag vet att det är många som brinner för det här, men för mig har det inte legat högst. Men när jag var nere i Burkina Faso så insåg jag och förstod att alltså det ligger någonting gudomligt, en gudomlig tanke med det här att vårda vår skapelse. I första Moseboken 2:15 står det: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Den kallelsen ligger för oss, dig och mig, fortfarande. Föröka er, uppfyll jorden, härska över jorden, över alla fåglar och fyrfota djur och växter och allting. Alltså, Gud har satt oss som ett förvaltarskap över den här jorden. Och i Sverige, vi har ju rätt mycket miljötänk i vårt CV. Jag menar, du kanske går och köper ekologisk mjölk om dagarna, jag vet inte. Du kanske har kravmärkt matvaror i skafferiet hemma. Eller så källsorterar du, lägger stor vikt vid det. Det är fantastiskt. Vi tar vårt ansvar. Men jag har personligen försummat det många gånger. Och jag tänker på att det, ibland så talar vi inte så mycket om de här sakerna. Eller det kanske har att göra med att vårt samhälle generellt lyfter upp de här frågorna så mycket. Det kanske är så. Men i Burkina Faso, när jag och Jonathan var där nere, där var det inte så. Där var det så på tjänsten började. Innan vi skulle samlas där, då hade de en halvtimme undervisning om hälsa och miljö. De talade om hur viktigt det var att hugger du ner ett träd, då ska du plantera ett till träd. För att där nere, Saharaöknen håller på att sträcka sig ner åt söderut. Och det är så torrt och eländigt, och de har inte träd. De hugger ner och för ved och lagar sin mat hela tiden. Och skogarna försvinner. Och så här matar de in. Så en halvtimme innan varje gudstjänst där, så har eleverna där, så undervisar de om miljö. De präntar in det här tänket om att vi ska förvalta vår jord. Utifrån bibelordet så undervisar de det här. För att vi ska tänka på de här tankarna. Vi är förvaltare av vår jord. Vi ska tänka på framtida generationer. Inte bara det som ligger här och nu, mitt välbehag, utan det som kommer. Det var så inspirerande att få se det när vi var där nere. Och se att de förstår att det hänger ihop, alltihopa. Förvaltarskapet av den plats vi är på. Vi läser från Lukas, för det handlar också om ett förvaltarskap och att upprätta människor. Och det var så påtagligt. Vi läser från Lukas 4, vers 18-19. Så välkänd text, men det är så bra. Och det gäller ju Jesus när han kommer i Nasarets synagoga här. Så läser han från profeten Jesaja. Och så står det att Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och när Jesus har den kallelsen över sig, och vi som är hans kropp idag, då gäller det här dig och mig idag. Och jag blev så glad och så uppmuntrad när jag kom ner, när vi var där nere, och fick se hur församlingarna där nere jobbade med den här frågan. Hur de såg hur viktigt det var att lyfta kvinnors rätt i samhället. Och genom de här projekten som du och jag är med och stödjer, så fick de göra en skillnad för så många. Vi var ute i en by och mötte den här en by, 400 personer. Fantastisk upplevelse, Jonathan. Komma ut och se 400 afrikaner som samlas sent på kvällen, för att då ska de ha en undervisning om hälsa och vikten av att jobba med hälsa, hygien var det. Så de har tagit med sig en projektor för att printa upp där på en vägg då, på en av väggarna där. Men då märker vi att vi är i Afrika. Ingenting funkar. Bilderna kraschar ihop och liksom hakar upp sig. Det låser sig fullständigt. Så det gick inte att visa filmen alls. Liksom. Men då såg vi hur de agerade, hur de ändrade den situationen. Då tog de istället som ett frågesportsforum där. Ställde sig upp och så fick de uppmuntra bybarna. Okej, vad är det för de sju viktigaste reglerna tänka på vad gäller hygien i hemmet? Och så fick det komma någon och så fick berätta, ja men jo, det är diska tallrikarna, ta bort, inte ha kvar smutsig disk, ja visst, absolut. Och så fick de en applåd, de här duktiga, när de hade svarat rätt. Och så kommer en annan, kanske 12-årig flicka, och så berättar hon, ja jo, sopa gården ska vi göra det, ja jo, det är absolut. Och så får de applåderna där, och så fick de ge de här tipsen om hur du ska tänka för att hålla hygien i ditt hem. Och så var det en rörande händelse. Den här mannen som kommer upp och så berättar han, min fru är så duktig på det här. Hon tar hand om hemmet och hon löser, hon putsar, kliver upp tidigt på morgonen och liksom städar undan det gårdagens disk och det här, förbereder för att vidare. Och hon löser det runt omkring, hon tänker på hygien och han lyfter upp henne som ett så här goda exemplet på hur man kan göra de här bitarna. Och det blev så en vacker situation, för plötsligt då säger han, men vad är hon nu då i den här folksamlingen? Och någonstans långt bak sitter hon och smyger upp där, tycker det är jättepinsamt liksom. Men så får hon komma fram där och bli hyllad av hela bygden här liksom, för den god, alltså vilken förebild liksom, hur man ska agera, tänka på sin familj och liksom verkligen värna om att familjen ska få ha det bra och liksom hygieniskt och gott runt omkring sig. Och så lyfter man en kvinna, för det gör man inte i det samhället i sin vardags. Men hon fick liksom bli ärad och lyft. Jag såg det som är så tydligt att hur de gör, lyfter de svaga, ger dem en röst, visar på deras värde. Och det var så stort för mig att se det. Eller när vi kommer till pojkhemmet och möter, när han visade bilden på den här killen som stod och svetsade, sista gångs elev, jag tror han heter Lassan, sista gångs elev metallhantverk. Och som lär sig då svetsa och göra de här fönsterluckorna eller dörrar och metalldörrar. Och så frågar de honom, vad ska du göra nu då när du slutar? Jag ska gå ut och ska jag börja jobba, ska jag kunna försörja min familj? Alltså, och man såg hur det lyste i ansiktet på honom. Den här killen som har varit i kriminalitet, som har haft ett problemfyllt liv, det där fanns föräldrar och skickat honom till det här pojkhemmet, som du och jag är med och stöder, som vi sedan 77 har varit med och stött och byggt. Alltså det gör skillnad det som vi gör. Det gör skillnad det som vi gör. Och du och jag kan vara med i det lilla. Men också här i Sverige. När du möter människor som kämpar, som har det tufft. När vi möter människor i soppköket. När vi möter människor på Elperia. Människor som har det tufft på din arbetsplats, som du kan förlägga en tröstande arm på. Då lyfter vi människor. Då upprättar vi dem mitt i den situationen där de är. Det är en del av vår kallelse som församling, bröder och systrar. Det är en del av vår kallelse. Låt oss ta den på allvar. Låt oss se att vi har en plats där. Kan du känna som jag kände den där stunden? Det är så enkelt. Jag hade ett samtal med en människa. Men plötsligt insikten av att jag är skapt för detta. Har du upplevt det i ditt liv? Om inte, be Gud att han ska få sätta dig i den situationen. Vi läser från Jesaja 58, 6 och vers 6-10. Det handlar om rätt fasta och sabbat. För det är så lätt att vi går omkring och så blir vi så överandliga. Och så tänker vi att allting är fint och det är vackert och så. Och det är jätteviktigt med bön. Det är centrum i allt vi gör. När Herren sa kom, följ mig. Det betyder en kallelse till honom. Till en relation med honom. Annars kan vi ingenting göra. Då kan vi börja gå i egen kraft. och så börjar vi kanske bli någon slags Greenpeace-organisation eller Amnesty som på något sätt med humanistiska tankegångar driver igenom frågor. Med kanske liksom felaktiga motiv ibland driver frågor. Det är aldrig meningen att vi ska göra. Men Herren har kallat oss till att vara en upprättande nation i denna värld. En upprättande nation. Här i Jesaja 58 där står det så här, vers 6-10. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta och krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Och då ska Herren svara när du kallar, och när du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal, om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ljus bryta framför dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. Prisat vare Herrens namn. Är det inte fantastiska ord? Vilka löften! Vilka löften! Tänk att vi får vara del i detta som Herren vill göra i denna värld. Och vi får göra en skillnad. Dessa handlingar, det är rena praktiska handlingar. När du hjälper till på second hand, lyfta frontar i hyllorna, tar ut nya varor, då gör du något praktiskt som gör skillnad för evigheten. Som gör skillnad för evigheten. Alltså, förringa inte det vi kan göra med våra händer och fötter. Vi är ändå Herrens kropp, va? Kristi kropp. Och vi har kallat att gå. Och kan du uppleva att du står mitt i det, där du känner att här får jag komma till användning. Det finns inget härligare än att få stå till Guds förfogande mitt i det som han har kallat dig till att göra. Sök honom. Sök honom först. Följ, han säger kom, följ mig. Då kommer han börja göra dig till en människofiskare. Var du än hamnar, vilken arbetsplats du än är på. Men vad är skillnaden då? Alltså för jag, som jag nämnde, Greenpeace och Amnesty, det är så lätt, det finns så mycket goda krafter kan man tycka, eller som gör mycket så att säga som är gott för människor och försöker driva de här frågorna och så. Vad kan vara skillnaden då mellan församlingens uppgift? Ja, men det är att vi har ett annat perspektiv. Vi har ett evighetsperspektiv. Vi ser inte bara det som är här och nu, utan vi ser någonting mer. När vi har en bibelskola nere i området i Banan Kaledaga, en region där det finns så mycket människor med nöd och elände, så är det ju så att säga, den är placerad där för att vi ser att det finns ett andligt behov också. Ett djupt behov hos människan som inte bara är att ge dem mat för dagen, utan faktiskt det här innersta. Någonting som behöver förändras i inställningen, i deras liv. Ett värde som vi kan ge dem. Inte bara för att de har någonting gott här och nu, utan för att de är värdefulla i Guds ögon. För att han har frälst dem, för att han har dött för dem. I första Korintierbrevet 15. Vi får inte tappa det här, för det är så lätt att du och jag går bort också. När vi gör alla de här fina sakerna. Det är så lätt för mig när jag kan komma hem till mina arbetskamrater, va? Och så börjar jag berätta om alla de här goda sociala sakerna vi gör i Burkina Faso. Jag visade en presentation med 101 slides för mina medarbetare. Liksom. Du vet, drog det här. Så kan man visa liksom, på, åh, det här är så mycket bra saker. Och då säger de halleluja, amen liksom, till det. För det är så det är goda liksom, tankar. Men det räcker inte där. Vi måste ge någonting mer än bara det där. För annars blir vi ännu en organisation mitt bland alla organisationer. Och det står i första Korintierbrevet 15, vers 19. Så står det, gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Det är den krassa sanningen. Alltså, börjar vi bara, alltså evangeliet är ett helt evangelie. Det handlar inte bara om de här sociala frågorna eller att hjälpa människor för att få ett bättre ur fattigdom. Alltså det är en del av vår kallelse, men det är en del och vi får inte förringa den delen. En viktig del, men det kan aldrig bara vara det. Vi får inte hamna i något av dikerna där vi inte ser. Alltså jag blev så glad när jag såg hur de agerade i Burkina Faso här. För de såg inte bara de här människorna i byn som ett frälsningsobjekt. I den här byn som vi berättade om, att de kom, gjorde den här projekten, hälso- och hygiengrejen där. Då har de bett bygden att ta dit fyra stycken, välja ut fyra stycken från byn som de ska utrusta, de ska undervisa och vägleda och ge liksom medlen för att kunna då sprida det här med hygien och hälsa och miljö i sin bygd, för att bygga upp sin bygd, att den ska få liksom bättre. Så då väljer ut fyra stycken, men så säger de, ni måste välja minst en kvinna. Okej, okay? Det hade de få sig att göra, minst en kvinna, för att börja försöka få in det tänket, lyft in att kvinnorna är värdefulla, de måste bli synliggjorda, de kan också vara ledare, de kan också fungera i att vara coacher för andra. Och sen säger de, välj ut en muslim, välj ut en katolik, en protestant och en animist. Assemblies of God säger det här, för att genom att göra det och så ska utbilda de dem, så bygger de ett förtroende som visar på att vi kommer inte hit bara för att kristna er nu. Vi har svaret på det eviga livet, absolut. Men vi kommer inte hit bara för kristna er, vi vill bygga det här samhället. Vi vill se, och så genom att utbilda de här, genom att se det här helhetstänket, så får de här som går ut sen i sina communities, där de kan nå i sitt sammanhang, och så får de hjälpa det här samhället att byggas. Plötsligt så byggs det ett helt annat förtroende. Jag var så imponerad att se att de vi jobbar med där ute har det här visa tänket. Mycket roligt och inspirerande. Men vi får inte glömma evangeliet mitt i allt detta. Annars är vi de ömkansvärda bland människor. För ett par år sedan här så mötte jag en man utanför här, så precis när jag skulle leda gudstjänsten här, som jag tog med mig hem sen, för han kom från Belgien och helt utsliten, hade inte sovit på flera dagar, hade inget ätit på flera dagar, han var helt utpumpad. Jag gav honom ett äpple som jag hittade här ute, och sen tog jag hem honom till vår familj, han fick sova över en natt. Men den här mannen, det var en tufft jobbig situation för honom. Han behövde mat, han hade kunnat dött, alltså. Han var väldigt på gränsen, alltså. Han var helt uttorkad också. Men så fick han då äta och dricka och sova. Men han hade så mycket bundenhet i sitt liv. Han var asatroende och bad till Thor och Oden. Tung andlig liksom band över den här mannen. Och jag försökte tala med honom. Jag satt i bilen med honom och åkte en resa. Och så försökte jag tala med honom om Jesus. Men han var så stängd. Och när vi skulle skiljas åt, han skulle åka vidare, jag vet inte vad, jag har ingen aning var han tog vägen i livet. Han kanske är död idag. Han hade det tufft, alltså. Riktigt tufft. Men så fick jag, han ville inte ta emot en bibel, men jag vet inte om det var fel av mig, men jag smugglade med en bibel i hans väska i alla fall. Och sen fick jag säga ändå de här orden som jag tror var viktiga. Det sista precis när han skulle gå, för han hade liksom mycket, du vet, villfarelser i sitt inre. Och så här, när det är mörkt och tufft för dig, ropa till namnet Jesus, sa jag, för han hjälper. Det är inte Oden och inte Thor som kommer hjälpa dig, men namnet Jesus kan hjälpa dig. Alltså att vi kan ge dem de här dagliga grejerna, men om vi inte också ser att vi behöver ge dem det här, det Gud har gjort för dig, frälsningen. Det ligger på honom, det är han som frälser, inte dig och mig. Men ge dem möjligheterna. På något sätt, säg ett ord. Det kan få vara i rätt tid. Jag vet inte, det kanske sådde någonting i den här mannen. Jag vet inte. Det behöver vi göra. Jesus var ju sån, många gånger. Äktenskapsbryterskan i Johannes 8. Vi kommer inte läsa det, men det är så, ni får läsa det på egen hand här. Men han möter då den här kvinnan. Det kommer... Fariseerna kommer dit med en kvinna och säger, den här kvinnan har begått äktenskapsbrott. I Mose lag står det att hon ska stenas till döds. Vad ska vi göra, säger de. Och så ställer de honom inför en utmaning. Ska han gå emot det som är lagen eller inte? Och Jesus ställer sig och ritar på marken. Och envisas de i fråga, vad ska vi göra med henne? Och så resan tittar han upp på dem och så säger han: den av er som är utan synd ska kasta första stenen. Och de vänder, var och en efter en, så vänder de sig här. De här helgade, präktiga männen vänder sig om och inser att jag har ju felat också. Och så går de därifrån. Men där kommer någonting väldigt vackert som kommer efteråt sen. För då tittar han plötsligt upp och så står han själv ensam kvar med kvinnan. Sen, var det ingen som dömde dig? Nej, herre, sa hon. Inte heller jag dömer dig. Och så kommer det: men gå du och synda inte mer. Alltså, det var inte bara att han pysslade om henne här och tyckte du ska se till så att det blir så bra som möjligt för henne, utan han så gav henne ett ord: tänk på det också, synda inte mer nu. Alltså, du är fri nu, jag dömer inte dig, men synda inte mer. Han gav henne de orden. Eller den lame mannen som fyra stycken av hans kompisar bär med, och de når inte fram till Jesus, för Jesus, det är så mycket folk samlade i hemmet, så de bryter upp taket, kanske ett sånt här hål, och så hissar de ner Jesus framför dem, en lam man som inte kan gå, och så tittar Jesus på honom och alla tänker: vad ska Jesus göra nu? Och sen till den här mannen, det är ord som man liksom ingen hade förväntat sig: dina synder är förlåtna. Alltså, han såg rakt in i den här mannens hjärta vad han behövde. Att han behövde detta. Och sen, men för, ja, vad säger han nu? Jag måste nästan läsa. Ja, i princip för att vi ska tro på det här, så säger han: ta din bädd och gå. Alltså, så blir han helt helad från det här. Och så vidare. Så Jesus mötte hans fysiska behov, men han mötte främst också det innersta. Hans behov av frälsning, hans behov av att se att det är inte liksom, så att säga, jag är inte ute med mig, utan Gud har tänkt på mig. Mina synder är förlåtna. Han kanske har gått med mycket, mycket besvikelser, mycket ovilja, bitterhet mot andra människor eller över hela sin situation. Han behövde få uppleva detta. Vi behöver ge detta, vi får inte glömma. Mitt i allt detta goda som du och jag gör, är skapade till att göra i denna värld, att också ge det skarpa evangeliet som säger: gå nu och synda inte mer, och som säger: dina synder är förlåtna. Det är fantastiskt. Så vi kallar det att upprätta skapelsen och människor med ett evighetsperspektiv. Alltid ha med det i fokus. Det, så är det. Vi var på, jag tror det var nere vid Burkina Faso, så var det en bild, alltså en berättelse som drogs där, som jag tyckte var så fin, så jag vill dela den här också. Då var det så här att det var en strand, det hade liksom, jag tror det var tidvattnet eller sådär, så hade det plötsligt varit tusentals och åter tusentals, nästan miljontals fiskar som låg på stranden liksom, och låg och sprattlade och dog. Och så är det en man som går där längs med stranden, och så en efter en av fiskarna kastar han in. Han tar upp den och han kastar in, och så kommer någon annan till. Men vad gör du? Det är hopplöst. Du ser ju liksom alla de här miljoner fiskarna liksom. Hur ska det gå? Varför gör du det här? Det är inte lönlöst. Och så säger han: för den fisken betyder det någonting. För den fisken betyder det någonting. Och för den fisken betyder något. Och så fortsätter han. Och så fortsätter han. Kan du och jag ha den känslan för de människor som du och jag möter? Och där säger det: för den här personen betyder det någonting. Den här människan. Jag har felat så många gånger där, ska jag bekänna. 1 Johannes 3, 17-18. Vi är snart färdiga, Jonathan, du är inte orolig. 1 Johannes 3, 17-18. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbi honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Jag tänker på de gånger jag har gått förbi situationer. Och det kan man ju bli förkrossad och skamsen över. Men vet du, det finns alltid en ny chans att gå Guds väg. Lyssna på hans ord: kom, följ mig och börja gå. Alltså, ingen fördömelse finns för den som är Kristus, står det. Det är så, och det är underbart. Vad är då hemligheten? För jag funderar på det. Men herre, hur ska jag få del av ditt hjärta då? Alltså, hur ska det kunna forma mig så att jag är uppfylld av det? tror det finns en hemlighet. Och jag hörde på Nyhem för massa år sedan, så var det från Dream Center en man där som berättade. Och så läste han ett bibelord som var så här, underbart klockrent bibelord. Kort, det står i Matteus 26:6. Men Jesus var hos Simon den spetälske. Bara det. Men Jesus var hos Simon den spetälske. En bibelvers som säger jättemycket till dig och mig. Han var hemma hos Simon den spetälske. Ingen var hemma hos den spetälske. Alltså de var utstötta. Han var hemma hos dem. Han umgicks med dem. Han mötte dem. Han konfronterades med dem. Inte konstigt att hans nöd, att det fylldes av kärlek till dessa människor när han mötte dem. När jag och Jonathan var nere i Burkina Faso och fick se dessa människor. Fick se de här pojkarna på pojkhemmet. Fick se vad det betydde för dem. Att du och jag är med och hjälper. Att du och jag, mitt i allt vår goda som vi har här, och vi kanske tycker om, ja, jag gör en dag på second hand, eller jag ger en peng i min missionsoffer här, så gör det en skillnad för den här pojken. Alltså, kan vi möta detta i vår vardag? Det räcker ju med att titta egentligen på kanske en arbetsplats. Har du ögon för att se de behov som finns där? Möter du människor så på djupet så att du möter det behov som finns, den nöd som finns? Jag kan så bli så ledsen på mig själv ibland när jag inte identifierar mig med arbetskamraterna. Nej, det är liksom, det finns alltid en liksom viss distans. Men Herre, låt mig komma dit så jag får närheten, så jag ser vad som finns. När jag sitter på ett flyg tillsammans med en av mina medarbetare, eller en medarbetare, och liksom plötsligt få dela mitt liv och berätta, och så ser man liksom, oj, vi får mötas plötsligt där, ställa frågor till honom, alltså få den där tiden plötsligt med någon som man inte haft tidigare, för man sitter runt fikabordet med hela skaran och så pratar man om bilar och båtar och flyg, och det är så dött liksom, jag kan bli knäckt på det, men man får mötas där och så plötsligt blir det på riktigt. Tar vi de tillfällena i akt? Möter vi nöden? Ser vi nöden? Kommer vi och möter människorna i soppköket? Eller på Elperia? Eller på fängelsemissionen? Eller vad det må vara? Småbarnsföräldrar som har det jobbigt på öppna förskolan. Du som är föräldraledig. Kommer du dit? Mona berättar att det är nästan inga från församlingen där. Det är massa utifrån som kommer dit. Men tänk vilket tillfälle få möta en småbarnsförälder som jobbar, som du kan få vara ett stöd och uppmuntran för, det du kan relatera till. Alltså, det finns så många olika idéer, tankar. Kan Gud säga kom, följ mig till dig i någonting, manar han dig till något, lyssna då på den rösten. Ditt liv blir så mycket mer spännande och du får se hur han använder dig. Så sätt in dig i situationer där du blir drabbad. Låt oss be tillsammans, så ska vi lovsjunga och sök gärna förbön i kapellet. Församlingsledare kommer finnas där. Vill du komma fram hit till första bänk så går det också bra. Vi ber gärna tillsammans med dig. Annars så kommer vi vara i förbön och i tillbedjan under en period här nu. Vi ber tillsammans. Herre, vi ber att du ska öppna våra hjärtan för människor. Att vi ska se människor med dina ögon, Jesus. Herre, låt oss mitt i vår vardag, mitt i allt vi står, Jesus, få upp ögonen för det som finns fördolt, det som ligger fördolt, Herre. Hjälp oss att se till de lekamliga och mänskliga behoven, Herre. Att se hur vi ska ta hand och vårda om vår skapelse, vår värld, Herre. Och människor som är i nöd, Herre, hur vi ska kunna bryta bojor och band och allt detta som är i vår kallelse att göra, Herre. Vi kallar det till upprättelse, Herre. Vi kallar det till att sätta människor fria, Herre. Lyfta den som inte känner sig värdefull till att ha ett värde, Herre. Men Jesus, hjälp oss att också se behoven, Herre. De andliga behoven, behovet av frälsning, försoning. Öppna våra hjärtan så vi kan möta människor mitt i vår vardag, Herre. Jag ber dig det, Herre. Tack Jesus för var och en som är här idag, som du har kallat, som du har talat till. Jag ber om hjärtan som får gå och följa dig. Halleluja. Amen.